Här börjar föreläsning 8 då på 10.49. Och jag kollar med en av er som kom tidigt att på 10.46, som när ni lärde er ganska mycket Java, så gjorde ni ändå ingenting med grafiska gränssnitt. Vilket är smart av flera anledningar. Men inför nästa år när vi ska börja bygga saker på riktigt, så är det bara att konstatera att nu för tiden så är det ganska svårt att sälja program om man inte bygger grafiska gränssnitt. Och ett steg till, att man måste bygga bra grafiska gränssnitt som är användarvänliga. Så att vad vi ska titta på idag, det är alltså grafiska gränssnitt. Och sen, och den här kursen handlar om objektorientering. Och då finns det någonting som heter interface i Java, som är lite speciellt. Därför att man kan programmera objektorienterat i andra språk utan att använda interface. Men jag ska förklara varför. I Java använder man interface ganska mycket. Och det är där som kopplingen finns mellan interface och händelsehantering. Den här zonen tycker jag är jättebra på många sätt. Bara det här konstiga att om man skriver här så kommer strecket 3-4 cm därifrån. Så jag tror jag ska rita mer på den här tavlan än på smartboarden här framme. Men det här är ganska viktigt att förstå de här begreppen. Interface och händelsehantering. För annars kan man få det här som många kritiserar då, om man börjar tidigt att lära ut grafisk gränssnitt. Att man bygger saker som ser väldigt snygga ut och så händer det absolut ingenting. Så att om man lär sig den här första delen om grafiska gränssnitt, vilket ju enbart är roligt, så kan det vara svårt att göra någonting vettigt av det om man inte har de här bitarna. Hur fungerar Java Interface och hur bygger man händelsehantering i Java? Ja, det här då är snarast ett understatement, att efterfrågan på program med grafisk gränssnitt har ökat avsevärt de senaste åren. Det var ju här, några av er hade ju köpt Skansons Java-bok, eller hur? Vilka var det? Ja, för där är man ju, och det tror jag är, vad ska jag säga, den nya generationen läroböcker, så kommer det bli i framtiden. Att där är det ju redan i kapitel 1 så bygger man grafiska gränssnitt. Vilket jag tycker är en väldigt bra idé. Men när jag var på ett seminarium med Java-lärare från Mellansverige, kanske man kan säga, så visade det sig att det finns ganska många som inte tycker att man ska göra så. Men jag tycker att nu har ni haft er uppvärmning på 10.46 och nu måste det bli grafiska gränssnitt till programmet och grafiska gränssnitt som fungerar. Och det här är lätt i Java om man jämför med, vad ska jag säga, när jag var student, när man i C och C++ kanske hade som den första inlämningsuppgiften på en kurs var att bygga ett fönster. För det tog ganska lång tid. Här i Java, det som är typiskt Java, det är att man har ganska stora klassbibliotek. Där det finns massa färdiga klasser som man kan använda. Det enda som kanske rör till en aning, det är att det finns två parallella komponenthierarkier. Och de kanske ska följa med idag genom hela den här föreläsningen. Där den första heter så här, AVT. Men det står för Abstract Windowing Toolkit. En verktygslåda för att bygga fönsterprogram. Och ni som har Skansons bok, nu kan ni, ja, det kanske ni har läst redan, varför den heter Java direkt med sving. Det är att den nya, modernare, som många tycker roligare uppsättningen av grafik, det ligger i ett paket som heter sving. Så det här AVT och svingkomponenter, det pratar man väldigt mycket om. Och efter den här föreläsningen ska jag reda ut det så bra så att ni kan använda komponenter ur båda de paketen utan några problem. Och det är också en poäng med den här kursen att när ni lär er nu objektorientering om allt det här som kanske känns lite tjatigt ibland, om hur det fungerar med arv, hur fungerar överlagring, överskuggning, alla de här teknikerna. En stark motivation för att lära sig den här grundläggande objektorienteringen, det är att då blir det lätt att använda de grafiska komponenterna. För de är skrivna just som en hierarki. Hela AVT-paketen här är skrivna som hierarkier. Och så är svingvarianten också. Så många klasser är med från varandra. Och
Vi ska få några ledtrådar, men sen så är det ju på labbarna att ni måste gå in i API:t och börja titta själv. Hur hänger det ihop? Vilka klasser ärver av varandra? Vad finns det för metoder som överskuggar? Och vad finns det för saker som vad får man på köpet när man ärver? Och ni kommer upptäcka att det är väldigt mycket. Men vi ska väl, innan vi tittar på alla likheter, för det är liksom väldigt mycket som är likt med de här. De är byggda på samma sätt. Men vi ska titta först på skillnaden. Att de här AVT, de fanns med ända från början. Och då menar jag från början, då menar jag Java 1.0 som kom då 1995-96. Så att Java är fortfarande ett väldigt ungt språk. Men tack och lov för oss på den här kursen, det som är bra, det är att Java har funnits i 10 år nu. Så att de flesta barnsjukdomarna, de är borta. Och en hel del tycker väl att när det gäller grafiken, att barnsjukdomarna kom bort när man introducerade Swing. Och ersatte väldigt mycket av AVT. Men det som är speciellt då på AVT och varför de ofta benämns som tungviktskomponenter, det är att de är knutna till operativsystemet. Och då blir man också plattformsberoende. Vilket ni hör på en gång att det är lite motstridigt, för att en grundidé med Java, det är att Java ska vara plattformsoberoende. Så att den här koden, write once, run everywhere, har de kört ganska hårt med. Att skriver man kod så ska man ju sen kunna köra den oavsett om det är en Mac, om det är en PC eller om det är en Unix-dator. Men här blir man alltså beroende av vilken plattform man är på. På det sättet att om man till exempel tar ett exempel, en knapp. Den, om man kör det på en Windows-dator, då ser det ut som en Windows-knapp. Går man till en Macintosh så ser det ut som en knapp på en Macintosh. Och det här begreppet tungviktskomponent, som väl kan vara lite svårt när man ser det första gången, det är ju även att trycka fram på den här. Där. Men sen då, i version Java 1.2, som är väl en av de stora uppgraderingarna av språket Java, det kom 97 någonting som kom 1.2, 97-98. Och då kom det här Swing-paketet. Och det här är liksom bara, man vill ju visa att här är någonting som är väldigt roligt och svängigt. Och jag vet inte varför man valde, Swing är bara ett namn. Det här är alltså en förkortning för Abstract Windowing Toolkit. Swing är bara en benämning. Och då är det här alltså lättviktskomponenter, så att man är inte längre beroende av plattform. Och det är den stora skillnaden. Och i praktiken innebär det då att om man skriver en knapp, då kan man få den att se likadan ut på vilket olika system. Och man kan även gå ett steg längre, vilket många roar sig med i början, att man för en Macintosh-dator känner av att aha, det här är en Macintosh. Då gör jag så att knappen ser ut som på en PC, för då retar jag upp någon lite lagom. Och på en Unix-dator gör man knappar som ser ut som en PC då. Men i många fall så är det en ersättning, så att man dubblerar. Men sen är det även att det kommer till nya komponenter. Men de här AVT-komponenterna, de har följt med från allra första början. Och då har man också blivit beroende av vissa saker i AVT-paketet. Så man kan inte plocka bort det. Bara för att Swing har kommit här så kan man inte säga så här att vi drar ett stort streck över hela AVT. Så enkelt är det inte. Och sen är det väldigt mycket som funkar tillsammans, tack och lov. Jag ger upp det här snart. Jag ska prova bara några minuter till.
Du tror inte att den tvekar lika mycket som femman?
Förlåt?
Du tror inte att den tvekar lika mycket som femman?
Det kan vara så. Vi ska se om den. Ja, det kan vara det. Ja, tack för det. Vi ska se, det kanske får lite bättre flyt i den här föreläsningen. Jag ska snacka med en tekniker om det här. Det har varit så här i ett år nu. Det var för 2 år sedan som var det inte misspassning. Men den här grejen ska vi inte göra för stort då. Men att det är plattformsoberoendet som är poängen. Nej, det var inte så lätt. Men om man ska försöka titta lite objektorienterat på det här och lära sig hur hierarkierna hänger ihop, så är det att i AVT-paketet så finns det en basklass som heter Component. Och att alla saker i AVT-paketet ärver från klassen Component. Och här kan man titta då att det här vet jag inte hur mycket ni känner till. Jag tror det var med på min förra föreläsning. Att i grunden för alla klasser i Java så finns det en klass som heter Object. Där finns till exempel den här toString som ni ska överskugga i labbarna sen. Så att alla komponenter är från Object. Och det gör även component. Men sen om man kommer ner och tittar på vad som är den grafiska delen eller vad som är i hela AVT-systemet, så är det att alla de komponenter, vi kan ju titta lite grann, vad är användbart? Knappar, button. Och när det gäller fönster här så finns det en bakgrund som heter window, men det är de här, frame, det är de vi ska använda. Ni kan få använda dialogs också om ni vill. Och paneler kommer vi använda ganska mycket. Vad kan det bli mer? Labels, det är små etiketter när man vill någonting att skriva på. Listor kommer vi använda på slutet och scrollbars är också intressant. De här kanske också, textfield för textinmatning och textarea. Där skillnaden är att här är inmatning för en rad och en textarea, det är för lite längre texter. Och då är det så att det här är ju alltså från textcomponent så finns det en specialisering ner till textarea eller textfield. Och att allting egentligen, de gemensamma egenskaperna som alla kan använda, de ligger ju här i component. Precis vad som är grundidén med objektorientering. Men den här ska vi återvända till ganska ofta. Och det är bra att, om ni undrar vad som står här, canvas, kanske syns här borta. Att den här är deprecated, den använder man inte längre. Så det är bättre på den där bilden att den syns. Det är några alltså som har försvunnit, men de allra flesta, de finns kvar här. Samtidigt som de även har sin motsvarighet i SIM-paketet. Men sen finns det lite mer också, för att det jag har visat nu, och det som vi kommer att använda väldigt mycket, det är med komponenter, alltså knappar, fönster, textrutor, listboxar och liknande saker. Men sen det som också finns, det allra roligaste, men det får bli en annan kurs, att man kan hålla på ganska mycket med, vi ska titta lite grann på bilder och fonter och färger i och för sig, men att man kan göra ganska avancerad grafik. Man kan använda Java om man till exempel vill bygga, det finns ett som ligger på nätet, man har byggt ett bildbehandlingsprogram liknande Photoshop i Java. Så man kan alltså, det är ett väldigt fullfjädrat programmeringsspråk om man vill. Det här som kommer nog kännas kanske mest avigt för er, för att det här är ni så vana med att ja, det räcker man att öppna en webbläsare, det finns knappar, det finns textrutor och ni har använt alla de här komponenterna. Men nu är det lite skillnad, nu ska ni flytta in på programmerarens sida, det är ni som ska utforma systemen. Och då är det lite att det här med layoutmodeller, och det är precis vad ni tror att det är. Hur ska man placera ut komponenterna för att det ska bli snyggt och även plattformsoberoende, vilket i fallet med Java har visat sig vara lite grann en motsägelse, att det som programmerarna tycker är bra kanske inte grafiska designers alltid tycker är bra. Men sen är det även att under då, för att importera själva det här grundpaketet AVT, så är det ju alltså import, det kommer säkert från Bilsa, men det är java.avt. Och då är det här, skulle man skriva en asterisk, en stjärna här, då får man ju in samtliga klasser som ligger i det paketet AVT här. Men sen finns det mer också, för det finns de här underpaketen, event, image och lite DND. Det här är för drag and drop, det kommer inte med på den här kursen. Bilder kanske vi kommer in lite grann på, men det som är det viktigaste att lära ut, visar erfarenheten, det är java.avt.event, för det är där som händelshanteringen finns. Och då är det så att trots att man väldigt mycket har gått över från AVT till Swing, så använder man väldigt ofta händelshanteringen från AVT-världen fortfarande. Så det här paketet är i högsta grad aktuellt. Och jag ska visa en väldigt enkel modell som räcker för händelshanteringen nästan genom den här kursen. Sen blir det att upp i fyra så provar vi lite händelshantering på Swing-modellen. Men många ganska avancerade program som är skrivna, så kan det vara så att man har alltså i princip alla komponenter från swingvärlden, medan händelsehanteringen ändå lever kvar från Java AVT.event. Och då var det så att när Java, det blev ju väldigt populärt när det kom 95-96. Och Sam, de eldade ju på och sa att här kommer det nya, roliga, moderna språket. Glöm alla andra gamla tråkiga språk. Och här är ju Java, det är ju väldigt lätt att kunna skriva. När multimedia var ett sånt här modeord som man nästan blev galen på, för att alla använde det. Men det var ju väldigt populärt då att hur kan man spela upp ljud, hur kan man använda bilder och så. Och då visar Java, de vill ju visa att det är det nya språket där det här fungerar väldigt bra. Men så var det ju inte riktigt. För hade man programmerat tidigare i kanske C++ eller Visual Basic eller något sånt, så såg man att det var ju uppenbart mycket saker som fattades. Och det var väl egentligen att många skickade mejl och gnällde väldigt mycket på Javasoft, de som utvecklade språket. Så att sen, det kom ju ganska många versioner här på 1.1 och 1.14, 1.16, 1.18. Och man försökte liksom lappa ihop det här. Men sen gjorde man en sak, så att det är det här som sen kallas för, i vissa böcker, Java 2. Så att man 1.2 är en av de stora förändringarna. Och vad som bland kom, så kom hela det här swingpaketet. Och där försökte man alltså ta det här på lite mer allvar. Att ska vi kalla oss för multimediaspråk, så måste det finnas lite stöd för det. Och att det finns massa utökningar när det gäller grafik och så. Och varför det kom då? Det var att Netscape då var ju jättestora. Man tänker sig 96-97 sådär. Så Netscape, som nästan inte finns längre, förutom att det finns Mozilla som har tagit över koden. Men Netscape var den stora webbläsaren. Man hade 70-80%, 85 ett tag av marknaden. Och Internet Explorer hade bara 5-10%. Så att de var väldigt mäktiga, Netscape. Och IBM, som har byggt det här huset en gång i tiden, som också har tappat lite, kan man säga, lite tyst här. Och Sun är de som har utvecklat, inte bara att de bygger datorer, utan det är de bakom språket Java. Så det här var tre väldigt stora företag eller aktörer för 10 år sedan. Och det var ett samarbete då, och det var ju tänkt då för Netscapes webbläsare. Det som var bra med det här, det var ju att det blev en ganska tät koppling mellan språket Java och webbläsare. Och att det som heter Applet, så att man kan alltså köra små program inbäddade i webbläsare, är bara en av de trevligheterna. Men de här komponenterna, de har sitt ursprung då i Netscape Internet Foundation Classes. Vilket väl mest är intressant av en anledning. Det är att när man sammanfattar allt det här med grafik och grafiska komponenter, vi ska titta på varför det kan vara bra att känna till det här. Så finns det någonting som, det finns väldigt mycket jobbiga förkortningar i Java. Det här är väl en av de jobbigare. Att man, det står JFC innan, som är Java Foundation Classes. Och då är det så att från början hade Netscape någonting som hette Netscapes Internet Foundation Classes, som är ursprunget till det här. Och när Java var väl då som tog över det här och utvecklade det mest, då fick det heta Java Foundation Classes. Men det som var då ett stort problem för 10 år sedan, inte minst med webbläsare, det var ju det här plattformsoberoendet. Att det såg väldigt olika ut i, dels i olika webbläsare, men även om man hade en Netscape, och så hade man en Netscape på en PC. Och sen, ja, när jag var student då kanske jag var här på förmiddagen och gick en kurs, och då gjorde man någonting, så tittar man på en Netscape-läsare på en PC här. Och sen så på eftermiddagen så gick man en annan kurs uppe på KTH på Vallhalla vägen. Då satt man och tittade med en Netscape-läsare på en Sun-dator, Solaris operativsystem. Och det betedde sig så annorlunda som man blev helt deprimerad. Så att tanken var att man skulle få det här plattformsoberoendet. Och där var ju Java i högsta grad intresserade. Och då kom det här lättviktskomponenter. Så att om man kallar det här för tungviktskomponenter, som har kontakt med operativsystemet. Så de här ligger sving, som ligger uppe på ytan och flyter lite ovanför och inte är beroende av operativsystem kallar man ofta för lattexkomponenter. Men det här, varför det var en stor nyhet, det är inte bara ett paketsving, utan det är 9 olika delpaket. En massa klasser. Och det viktigaste tror jag för oss att reda ut här idag, begreppet interface. För att sen kommer ni kunna klara det ganska bra på egen hand. Och att det här kommer ni behöva importera, ja, till labb 3 och labb 4, men även i framtiden när ni ska skriva program. Det kommer liksom bli en standardgrej att från javas.sving. Och naturligtvis kan man ju alltså specificera det här och skriva exakt vilken klass jag vill importera. Men i vissa fall kanske det handlar om att man vill ha en 5, 6, 7, 8 klasser. Och då sätter man den här stjärnan, asterisken, att man tar in alla klasser som finns där. Men det här står ju redan på whiteboarden där. AVT utgår från klassen component. Och det här är ganska bra att man valde att göra så här. Tillvaron blev inte allt för svår. Därför att här heter den då J-component. Jag har sett en massa diskussioner om vad det här J-et ska stå för. Och då blir man så trött som man bara inser att det betyder ingenting. Det var någon som tyckte att det var bra att sätta ett J framför. Men den här J-component, dels så är väl den av klassen component. Det är en grej som kan vara bra att känna till. Men sen är det då att det här J-et kommer som ett genomgående mönster. Så att alla komponenter från AVT-paketet här som har en motsvarighet i sving, då sätter man bara ett J framför. Så ska vi kan få något. Jag har till exempel button, att det blir J-button. Och label blir J-label. Så att när man ser att det heter en massa saker som här, J-button till exempel, då kan man genast misstänka, och det stämmer, jag tror i väldigt alla, precis alla fall, att då finns det alltså en motsvarighet här borta som heter button. Och att det finns label och J-label. Vet man, känner man till den kopplingen, så blir det lite lättare att dels tolka kod som man kommer över, men även att navigera i API och hitta de metoder man behöver. Sen tror jag att det här är det bästa tipset jag kan ge er. Och det kan kännas lite nu kanske svårgripbart. Men ju mer ni fortsätter att lära er om Java, så kommer ni nog få mer, väldigt mycket användning av det här. Och vill man titta runt, vad finns det för möjligheter? Vi får se om det där byter. Jo, att på era datorer så vet inte jag hur mycket ni har tittat på det, men någonstans har ni en Java-miljö installerad. På min dator har jag något krångliga sökregler, cjhk1.5.0_06 eller understreck 06. Och sen kommer man ner, och då är det att den katalog som heter bin här, där ligger de här körbara programmen som vi använder jätteofta. Till exempel Java för att kompilera. Det finns Java för att köra program, och det är Java-doc till exempel som vi ska prata om på nästa föreläsning. Men varför man kan börja, nu har ni kommit så långt så ni kan börja snoka runt lite grann med de här katalogerna. Och då finns det en katalog som heter Demo. Och där finns det ju, och det är väldigt användbart, och där är Java bra, en otrolig massa exempel på olika saker man kan göra på Java. Och vet man då att det här JFC, Java Foundation Classes, att det har med grafik att göra? För annars, jag tycker att förkortningen är inte speciellt lyckad. Men om man vet att det har med grafik att göra och går in här en bit ner, så ser man en massa underkataloger. Och då är väl rekommendationen just den här som heter Svinset 2. Och här ligger en JAR-fil. Och vi ska titta på det nästa gång. Vad använder man JAR-filer till? Vad är JAR-filer? Men jag kan ju föregå händelserna lite grann och bara ta upp det. JAR-filer i Java, ändelsen är .jar. Då gör man ungefär som man gör i ett zip-arkiv. Att man packar ihop filer och komprimerar dem. Och med samma poäng som även SIP-arkiv har, att har man 48 små filer så kan det vara väldigt praktiskt att packa ihop dem och ha dem på ett enda ställe. Men jag har flera användningsområden. Och då är det så att är man på en, här är det inte riktigt plattformsoberoende. Men om man är på en PC eller om man är på en Macintosh-dator, då kan man bara dubbelklicka på en sån här JAR-fil när den är körbar. Och man startar program på det sättet. Är man på en Linux-dator, då måste man öppna ett kommandofönster och skriva ett kommando som vi kan ta lite senare. Men här inne finns då först ett antal varianter på fönster. Hur använder man radioknappar och knappar? Här blir det väl riktigt spännande hur man gör saker med grafik och så. Det kan man väl spara en stund. Ja, inte för att det var den kanske snyggaste tillämpningen på bilder, men man kan få en ganska en snabb start i hur använder man bilder i Java. Hur använder man text och bilder tillsammans i Java? Och hur sköter man om filhantering i Java? Hur använder man olika listboxar? Och de här dialogrutorna här som är med, hur vill man ha någon sån här, till exempel om man vill ha små varningsrutor eller om man vill ta in text från användaren så. Ja, säger ni, vad är det för kul att sitta och klicka på det där då? Jo, det är lite roligt därför att man kan informeras om vad finns det för möjligheter, vad kan man göra i Java? Och då finns det mesta med här. Men sen finns det en väldigt intressant flik här också, den heter Source Code. Så då kan man alltså klicka upp den källkod. Och när man tittar in första gången tänker man, hjälp, det här stänger jag nog. Men ta små klunkar i taget så kan man se att det finns alltså program och tillämpningar på samtliga de här komponenterna. Och man får en uppfattning om att man kan göra, man ser hur mycket kan man göra, hur mycket man kan göra i Java. Så att det är liksom bara några små tuggor som vi ska göra i våra labbar här. Så nu när vi byter tillbaks. Men där ligger det då att någonstans har ni installerat ett Java och JDK och sen finns det en demokatalog och under det här lite kryptiska JFC så finns det ett swingset. Vill man se som en applet så kan man ju klicka på swingset html, men det går även med den som heter .jar. Så att det där kan vara bra att känna till att Java Foundation Classes, det är någonting som är kopplat till grafik. Men även lite grann till händelsehantering som är det vi ska prata om efter rasten. Och då finns det alltså från båda paketen, AVT och Swing. Och sen en utökning som jag inte kommer ta upp speciellt mycket på den här kursen. Men när ni kommer fram och tänker så att ja, man kan verkligen inte kunna göra allting med AVT och Swing, så är det helt rätt att i Java 2D, då kan man till exempel göra saker som att om man vill sätta transparens på en bild, att den ska bli genomskinlig. Om man vill börja bygga egna bildfilter, rotera grafik och sånt, så finns det en fortsättning i Java 2D. Och printing, det är ju om man vill ha utskrifter och så. Men det är nog för den här kursen att titta på de här paketen, AVT och Swing. Det är det vi ska göra, både idag och på lektionen imorgon. Och sen det här då, som jag väl ska ta upp. Jag ska ta det lite tydligare i år, tror jag. Och av en väldigt specifik anledning. Vi kan ju titta lite grann, för att på den här kursen brukar några komma och fråga mig, vad är meningen med all den här programmeringen? Varför håller du på och bygger en massa uppgifter som vi ska lösa för? Ska inte vi lära oss medicinsk informatik? Men då är det väl tänkt lite grann så här, att på den kurs som heter 1046 först här, datalogikursen ni har gått, så lär ni er grunder för programmering. Och sen här på 1049 så lär vi oss väldigt mycket om objektorientering, men även om grafiska gränssnitt. Och varför vi gör det, det är ju att nästa år när vi träffas på den kurs som heter 1073, medicinska webbapplikationer, då ska vi, hålla på att säga, ni ska bygga ett riktigt system som ligger på nätet, en webbportal för medicinsk informatik. Och det gör man inte om man inte kan det här. Man måste även ha med det som, vi kommer träffas den 16 maj, bara så att ni vet, på kursen 1070. Då ska vi titta lite grann, hur programmerar man på serversidan, som också är på den här kursen. Och sen att här finns det nu från och med, eller från och med förra hösten, en kurs i klinisk informatik som ni kan välja som inriktning sen. Där ni kan läsa ett projekt på 10 poäng. Hur skriver man medicinska webbapplikationer på riktigt? Som är en väldigt bra inriktning, och det visade sig väl när den första gruppen som var klara att de var, om inte annat, väldigt attraktiva för arbetsgivare, för att man gör någonting som är väldigt realistiskt och väldigt nära verkligheten då. Men för att det ska funka, det är meningen att det ska bli svårare och svårare. Jag tror att det här är en liten snäll, trevlig kurs. Här nästa år blir det lite mer allvar, och här är det verkligen allvar. Så är det flera saker som kommer följa med här. Och till exempel den här, Model View Controller, som är ett arg från det som amerikanerna tycker är det allra första objektorienterade språket, nämligen small talk. Pratar man med mig eller någon som bor i Skandinavien, så tycker vi att det är Simula som norrmännen hittade på 70-talet. Men det finns också ett språk som heter Simula som är extremt objektorienterat. Så objektorienterat så att det är lite jobbigt. Därför att om man skriver en if-sats så är if-satsen ett objekt. Skriver man en for-loop så är for-loopen också ett objekt. Och det tycker jag personligen är lite skönt att man slipper i Java. Java är på många sätt en bra kompromiss. Och många tycker väl kanske att Smalltalk är en kul liten avdelning kuriosa nu för tiden. Men det som har överlevt, det är det här med Model View Controller. Och det som vill ha, det är också meningen. Jag kanske ska förklara min mening i år. Att MVC här betyder en allmän princip som kanske specialiseras och får en tillämpning här på 1073. Och sen här på klinisk informatik får ytterligare en tillämpning. Men grundbetydelsen som alltid gäller, med risk för att jag kommer bli lite tjatig om jag ska ha kvar repetitionen här på den här kursen, så att ni kommer få höra mig säga det många gånger. Men grundidén här, det är precis det som följer. Att man ska skilja mellan de här. De ska separeras. Model, det är alltså logiken. Vi bygger ett program som ska, vad ska vi ha? Vad gjorde ni på 1046? Ni byggde, eller vi kan ta den här uppgift 3. Ni ska bygga någonting som räknar ut volymen på en cylinder. Då är alltså model logiken, det är ju själva formen. Hur ser algoritmen ut för att beräkna en cylinder? Det är model. Sen är view, det är gränssnittet. Hur bygger vi, det är så fult så det blir. Men view är, hur bygger jag vi själva gränssnittet? Hur bygger vi fönstret? Hur ska vi ha för inmatningsrutor? Någonstans ska användaren kunna mata in sitt värde. Och någonstans finns det en knapp att trycka på. Det är view. Och sen så är det tredje här då, controller. Det är uppdateringen. Det är att vi måste ha någonting, vi måste ha kod som styr att om man först för den här modelldelen, den beräkning som finns där, och sen i gränssnittet kan mata in ett värde, så måste vi ha någonting som att när användaren trycker på sin knapp så uppdaterar systemet. Och det är controller. Det här är en sån allmän princip, så det kan tänkas att på den här kursen, vad som kan bädda för lite mindre missförstånd, det är att den här principen om Model View Controller, Den kan definieras lite olika i de olika läroböcker ni har, på gott och ont. Men tro mig, grundbetydelsen, det är det här med att model är logik, view är alltså utseende och controller är uppdatering. Och det vi ska titta på, det är lite skillnad här med model view. För så har man byggt, ja, nu suddar jag ut dem, men svingkomponenterna är, där har man skilt lite på det. Det ska jag återkomma till efter rasten sen. Men den här kommer komma tillbaks på väldigt många kurser. Så att om det är första gången ni ser den, så kommer det däremot inte vara sista gången ni ser den. Vad säger ni, en kvartsrast då? Ja.